Jag hoppas att när jag kommer till himlen en dag så ska jag vara så mjuk i kroppen och ha fått någon form av taktkänsla så jag ska kunna uttrycka min kärlek på det vackra sättet. Tack Ida. Pingstdagen är det idag och vi ska läsa tillsammans ifrån Apostlagärningarna kapitel 2. Och från den första versen och jag kommer läsa ett ganska långt stycke. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, i Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller i Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Cyrene till, eller inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varann, vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade, det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Och över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Och så fortsätter Petrus och predikar och berättar om Jesus och vad han betyder och vad han har gjort. Och lite längre fram i vers 37 så står det att när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågar Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarar dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Herre, jag tackar dig för att vi idag får fira pingst. Att vi får komma tillsammans i ditt namn och fira att vi får ta del av din helige ande. Att vi får leva ett liv tillsammans med dig som är på riktigt. Jag ber om din välsignelse vid fortsättningen av den här gudstjänsten. Och över det ord som vi ska få dela tillsammans. Amen. Pingstdagen. Vilken fest. Eller? Jul, det vet vi ju. Eller... många vet, inte alla vet längre i Sverige att vi firar jul för att Jesus föddes. Inte alla vet längre att vi firar påsk för att Jesus dog och uppstod. Men många vet fortfarande det i Sverige också. Pingst är lite mer luddigt. Inte alla vet att det firar vi därför att då kom den helige ande till jorden in i våra liv på ett nytt sätt. Våran hjälpare, Jesus är liksom lättare att prata om och att tänka, för han blev ju människa, ordet blev kött och bodde bland oss. Han blev människa, han gick omkring som en människa på jorden, och vi som är människor har lättare att associera till det, vad en människa är liksom. Det är mera tafast som man kan hålla tag i. Men eftersom Jesus visste hur det är att leva som människa, så sa han att vi behövde hjälp att leva som människor. Därför säger han, när han pratar till lärjungarna innan han lämnar den här jorden och får upp till himlen, att det är för vårt bästa som han lämnar oss. I Johannes kapitel 14 så läser vi i den 16:e versen. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Och lite längre fram i kapitel 16 så säger han: jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Anden, det blir lite diffust, lite luddigt ibland. En ande, vi kan liksom inte se den helige ande. För att vi ska förstå som en hjälp så ger Bibeln oss många olika bilder på vem den helige ande är. Och jag har några bilder, tror jag, där. Han uttrycks som, eller förklaras som, en duva, som eld, som vatten, som vind, som en hjälpare, som olja i lampan. Sanningens ande, vår hjälpare, den helige ande. I min vardag så jobbar jag som lärare, och då alltid när jag ska förbereda vad jag ska prata och säga och göra, vad det ska vara för innehåll på lektionerna, så tänker man ju utifrån de nationella styrdokumenten som finns och kursplaner i de olika ämnena. Och ni som går i skolan, ni bara kräks över detta så här i slutet på terminen, men ni får stå ut lite grann. För jag har liksom tänkt pingsten utifrån det här med att allting ska ha ett syfte, att det ska vara ett centralt innehåll och att det någonstans handlar om en bedömning. Så syftet med pingsten, vi börjar väl med det första. Syftet med pingsten, vad är meningen? Varför pingst? Varför ska den helige ande komma? Vi läste i Apostlagärningarna 2, och om vi backar lite grann i Apostlagärningarna och läser Apostlagärningarna 1 och vers 8, så säger Jesus: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Varför pingsten? Vad är syftet? Vad är meningen? Varför i all sin dar behövdes den helige ande? Jo, för kraften. Och kraften behövdes för att vi ska kunna bli hans vittnen. I Apostlagärningarna, den texten som vi läste från början, den som är den mest kända pingsttexten, tror jag, så uttrycks den helige ande som elden. Och det är liksom den här dånande elden och tungor som av eld, som lågor fördelade sig över var och en. Jag minns när jag var liten och hörde det predikas om det här, så tyckte jag det var jättekonstigt med tungor av eld. För jag såg liksom sådana här tungor. Så jag var då tungor ovanför huvudena på det. Jag fick jättekonstiga bilder i huvudet. Men eldslågor liksom är det som beskrivs där. Idag så tänker jag faktiskt fokusera lite mer på en annan bild av den helige ande. Och det är bilden av vatten. I Jesaja bok så läser vi att Gud vill utgjuta av sin ande över allt det som törstar. Det står så här i Jesaja 44. Hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesu run som jag har utvalt, till jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn och min välsignelse över dina avkomlingar. Och så fortsätter det vidare. Jag ska utgjuta vatten över det som törstar. Idag törstar många människor väldigt mycket. Aldrig har väl den psykiska ohälsan varit så stor som idag. Framförallt bland unga får man larmrapport efter larmrapport över hur många som mår så dåligt. Man törstar, man längtar, man söker efter bekräftelse, man söker efter uppskattning, efter tillhörighet, efter sanning, efter mål och mening och syfte med sitt liv. Och man försöker släcka den där törsten på många olika ställen. Man dricker en här och man dricker en där. Men det är som att man hela tiden blir mer och mer törstig. Ungefär som när man äter tacos eller sillen eller någonting sånt där. Och man tycker att tungan sitter som fast och man blir törstig hela tiden. Och så blir man kanske sugen på att dricka någon läsk eller någonting sånt där. Men då blir man bara ännu mer törstig. Det som släcker bäst det är ju vatten, tycker jag i alla fall. Man törstar och längtar. Och människor längtar efter Gud. Alla vet inte om det själva, att det är Gud som de törstar efter. Att det är Gud som de längtar efter. Men det vet ju vi, att människan är skapad för gemenskap med Gud. Jesus han mötte en kvinna i Bibeln står det i Johannes kapitel 4. Han mötte en kvinna som kom till en brunn där han satt och ville ha vatten, ville ha någonting att dricka. Och de började prata om vatten på olika dimensioner. Hon pratade först om brunnens vatten och Jesus pratade om ett annat vatten. För han sa så här, Johannes 4:13. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Gud behövs idag. Människor törstar, människor längtar. Och han vill ge av sin kraft. Han vill ge av sitt osinande, sitt friska vatten som alltid flödar till alla. Till alla, inte bara till dig och mig som är här och som hör detta. Han vill det till alla. Gud älskade världen. Han älskade världen så mycket att han gav sin son. Och han älskade världen så att han fortsatte och sa, jag ska ge en annan hjälpare. Han älskar och han vill att vi ska få kraft och bli hans vittne så att alla får veta, så att alla får chans att dricka sig otörstiga. Jag ska dela några vattenupplevelser med er. Och den första den kommer från Storforsen. Där var vi för några somrar sedan. Vi ska se om vi får en liten ljudeffekt på det. Det är mäktigt att stå vid den forsens brus. Det är sjukt mycket vatten. 250 kubikmeter i sekunden i genomsnittligt värde. När det är som mest vid midsommartid, då är det 870 kubikmeter i sekunden vatten som forsar ner. Trots att det kan vara ner mot en minus 40 grader på vintern så fryser aldrig vattnet. Det minsta uppmätta flödet någonsin är 24 000 liter vatten i sekunden. Alltså det är bara dånar fram, det bara forsar fram vatten hela tiden. Jättemycket vatten. Fatta vilken kraft det är i vatten. Att stå där bredvid är öronbedövande, mäktigt, nästan lite skrämmande för att det är sån kraft i vattnet. Det bara flödar på. Ur såna här forsar så utvinner man ju också energi som ger el till oss. Så vi kan ju liksom använda den praktiskt också. Den helige ande har enorma krafter. Det här kan man ju imponeras av. Men den helige andes kraft är kanske nästan skrämmande för en del ibland. Därför att han har så mycket kraft. Men den är också praktisk i funktion. Inte alltid märker vi av den här enorma kraften som finns i vattnet. Vi ska ta en annan bild som kommer ifrån Trysil. Den här vintern som har varit en jättetuff och lärorik tid i mitt liv. Jag bestämde mig i höstas för att byta jobb. Och det var, jag ville ha nya utmaningar, jag ville se någonting annat, jag ville testa något nytt. Jag tyckte att jag hade lite landat i min egen förträfflighet. Ni som känner mig vet att jag har jobbat med barn i många år. Jag har varit färdigutbildad lärare i mer än 15 år. Och ja, jag var rätt så bra på det jag gjorde. Fixar det ganska bra. Jag kan hantera barn. Jag kan ta en barngrupp. Jag kan prata så att de är tysta så att de förstår. Och ja, jag kan lära dem saker. Jag tyckte att jag var rätt så bra. Jag ville ha lite utmaningar och det fick jag sannoliken dit jag flyttade. Det var lite som att bara, kan det gå till så här? Vad jag än gjorde och vad jag än försökte med av alla mina erfarenheter och pedagogiska knep så hjälpte det inte. Det var total kaos och jag for hem och grät varje dag nästan före jul. För det var jättetufft verkligen. Inte många kan föreställa sig hur det kan gå till i en årskurs 2 i skolan idag. Det som var så gott i allt detta, det var att mitt i det här kaoset så kände jag ändå att ja, men Gud, han har lett mig hit och här ska jag vara. Mitt i vintern på sportlovet så var vi i Trysil och körde skidor. Och vi, resten av familjen, älskar att åka utför. Jag är inte lika överförtjust i det. Jag har ju pajat båda knäna på skidåkning och opererat dem och sådär. Men jag brukar ge mig ut lite grann i alla fall. Men för några år sedan så köpte jag ett par längdskidor. Och just det året så stukade jag foten precis innan vi skulle åka. Så de längdskidorna har jag aldrig använt. De har blivit liggandes. Men i år då så skulle jag övervinna mig själv. Och det är ganska mycket så att ja, men de andra gavs ut i skidbacken. Jag skulle ha in längdskidorna i skidboxen. Köra upp för berget. Jag tycker inte om att köra när det är slingrigt och halt. Hitta den där platsen där längdskidspåren gick ifrån. Och så hade jag övervunnit mig själv alla de här stegen. Hade tagit skidorna och kommit fram till spåret och tittat ut att här är spåret och där är raststugan, dit ska jag. Då får jag inte på mig skidorna. I all sin dag, hur svårt kan det vara? Jag har inte åkt skidor sedan jag var 15 typ. Och då såg inte bindningarna ut som de gjorde på de här. Så jag bara, alltså jag försöker liksom mixtra och knäppa. Nej, jag fixar inte. Så jag tänkte, ska jag packa in skidorna och fara hem idag, liksom? Eller nej? Då får man ju ödmjuka sig ännu mer. Så liksom ropa så här, hallå! Till någon som jag vill säga, vet du hur man knäpper såna här? Hur man får på sig skidorna? Jo, det var en snäll man som han kom där och hjälpte mig att knäppa skidorna. Och då, han böjde sig ner där i snön. Jag fick luta mig över så att jag inte skulle trilla omkull. Rätt så pinsamt, men jag fick på mig skidorna. Ge mig väg ut i spåret. Och det är jobbigt. Jag har inte världens bästa kondis heller. Och det var lite uppför och det var lite nerför och lite osäkert. Jag mötte många som var på väg åt andra hållet. Andra kom och körde om mig. Jag var, sagt jag, hur långt ska det vara de här kilometrarna som jag tänkte ta mig? Så när jag tänkte att jag vänder nog och far tillbaka nu. Nu är det nog snart dags att jag behöver hem och till de andra kommer kanske. Eller någonting sånt där ursäkt som man kan komma på. Då plötsligt så får jag höra ett ljud som jag älskar. Vi ska... Ljudet av rinnande vatten. För mitt där i frusna skogen... Så var det en porlande vattenbäck. Och jag stannade till där och blev så tagen och så berörd av Guds omsorg om lilla mig. Att mitt i det frusna, mitt i det som känns så totalt omöjligt att jag orkar snart inte längre. Så finns det ändå en Gud som bryr sig om och skickar en hälsning genom en liten vattenbäck. Att min kraft finns här. Det är aldrig för kallt, det är aldrig för hopplöst. Det funkar i alla fall. Jag är här, det räcker. Och efter det så orkade jag köra bara efter nästa krök så var det rastplatsen dit jag hade tänkt att ta mig. Fantastiskt gott. Bra, tänker du. Men ja, dånande vatten eller strömmande porlande bäckar. I mitt liv så känns det kanske mer som döda havet. Det är vackert. Otroligt vackert. Det är lugnt. Och det är stilla. Men det är dött. Kanske är du faktiskt ganska nöjd med det vackra och lugna och stilla. Det är ju i alla fall vatten. Det fylls ju på vatten hela tiden. Jag får lite mera kraft här och där, men det är dött. Varför är döda havet dött? Därför att det inte finns något utlopp. Det är salthaltiga marker och mineraler runt omkring och det regnar och det kommer och det fylls på vatten, det rinner in i nytt vatten, men det finns inget utlopp ifrån döda havet. Och därför så när det dunstar upp vatten i värmen, så saltet försvinner inte när det ångar upp, vet ni som kan er kemi, utan det blir kvar och det blir saltare och saltare vatten i Döda havet. Och det gör att ingenting kan överleva där. Det är bra flyt. Man kan ha det väldigt gott i Döda havet. Där kan man bara lägga sig och ligga och ha det gott. Men vad hjälper det? Syftet med pingsten var att vi ska få kraft och bli hans vittnen. Syftet med ditt och mitt liv är att det någonstans ska faktiskt vara en genomströmning. Vi behöver kraften inte bara för egen del, inte bara för att precis överleva, utan vi behöver kraft för att få bli hans vittnen. Och vad innebär det då? Ett vittne, det är ju någon som vittnar om någonting som man har sett, någonting som man har hört, någonting som man kan berätta att så här gick det till faktiskt. Och då är frågan, vad vittnar vi om? Vad vittnar du om? Vad är det som uppfyller dig? Vad är det som uppfyller hela ditt liv? Vad är det som du inte kan vara tyst om? Vad är det som märks, som syns och hörs på ditt liv? Ni vet, när någon är nykär, då kan man inte låta bli att märka att den personen bara kan prata om den är kär i. Det är liksom allt som upptar hela dens värld. Det pratas i alla möjliga sammanhang, kan man komma på någonting som man knoter. Ja, men förresten, det var precis som han gjorde. Eller jag vet att han sa så där. Eller vet du att han bor nästan precis där vi ska köra. Eller det är liksom hela tiden någonting som man kan anknyta till. Vad är det som du inte kan vara tyst med? Vad är det som märks på ditt liv att du har varit med om? En kristen som bara vill ha mer, ge mig mer kraft, men som aldrig liksom låter det komma utanför mig, som bara har fokus på att jag är så trött och jag orkar inte, jag behöver kraft, det blir som osunt och det blir lite Döda havet. Det kanske blir bra flyt så att man klarar sig och håller sig flytande, men det blir inte ett sunt liv där det får vara genomströmning och påla vidare. Kanske så behöver du få bort stoppet i avloppet, dra ur proppen och börja vittna om Jesus. Och hur gör jag det då? Ja, bestäm dig för att berätta för någon om något som Gud har gjort, eller någonting, vad Jesus betyder för dig, eller vem han är. Gör det för någon den här veckan som kommer. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Det behöver inte vara så att man dyker på när man går ut och knackar dörr till någon vilt främmande. Helst inte. Ta någon du känner. Berätta för någon på kyrktrappan när du dricker kaffe om att, vet du att jag är så glad för att Jesus... Ja, någonting sånt där. Berätta någonting. Prova att prata med någon annan om vem Jesus är för dig. Eller vad han gör. Eller vad han betyder. Så att kraften får ett utflöde ur ditt liv också. Och att det inte bara rinner in och stannar där. Och då kommer vi liksom automatiskt in på punkt nummer 2. Det centrala innehållet. För det centrala innehållet i pingsten, som i hela Bibeln, som i hela vårt liv, det är Jesus. Jesus måste få vara i centrum. När Petrus började predika, när anden hade fallit, de hade fyllts av kraft, så började han predika. Och han predikar ju om Jesus. Det är inte som ni tror att de här är fulla av halvjäst vin eller vad han sa. Nej, det är så här, förstår ni. Ni vet Jesus, han som ni spikade upp på korset. Han som, och så fortsätter han att berätta. Han pratar om Jesus och orden träffar dem i hjärtat. Och de sa, vad ska vi göra? Ja, men omvänd er och tro på Jesus. Och så vidare. Jesus är det absolut centrala innehållet. När jag gick lärarutbildningen så pratade vi ibland om, lite skämtsamt så här, om LTG-pedagogik. Handlar om låt tiden gå-pedagogik. När man inte riktigt vet vad det centrala innehållet är. När man inte har koll på vad det man ska göra på en lektion. Då gör man någonting annat bara för att låta tiden gå. Ja, men vi kör en målarbild eller vi kör någonting sånt där. Bara tiden får gå lite sådär. Alltså det blir ju inte bra. Då når man ju ingenstans om man inte vet vad det är som är centrala innehållet. Vad det är jag ska fokusera på. Låt inte tiden bara gå. Bli inte en LTG-människa som bara flyter på och låter det gå vidare. Utan se till att du har koll på det centrala innehållet. Profeten Jeremia fick en gång ett tilltal om att gå till krukmakarens hus. I Jeremia 18 och vers 1-6 ska jag läsa. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig och han sa, skulle jag inte kunna göra mer, ni av Israels hus, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Se som leran är i krukmakarens hand, så är ni i Israels hus i min hand. Jag har för många år sedan provat på att dreja och jag har vid några tillfällen betraktat någon som kan konsten att dreja. Och jag har en sån här dröm att när jag blir pensionär, då ska jag lära mig att dreja. För jag tycker det verkar kul, men jag vill ha något roligt kvar till dess också. Men det jag har förstått är att det är väldigt viktigt att när man har en sån här drejskiva som snurrar runt så ska leran vara i centrum. Det är liksom det man får börja med, att lära sig att centrera leran. För att om den inte är i mitten på den här skivan som snurrar runt så blir det obalans och går inte att forma kärlet som man vill ha det. Jag älskar den här berättelsen om när Jeremia fick gå ner och titta hur krukmakaren jobbar. För att det står att leran är i krukmakarens hand. Och när kärlet misslyckas så slänger han inte bara iväg den och säger att det funkar inte. Utan han tar upp den och börjar om igen. Och formar den till det han vill. Och jag tänker mig att det är en så god bild på att när jag känner att det har blivit så fel. Jag har missat faktiskt lite det här centrala innehållet i mitt liv. Jag är inte centrerad. Det är inte Jesus som är i fokus. Det är väldigt mycket jag och vad jag tycker och hur jag mår och vad jag ska göra. Och jag har liksom tappat bort vad som är poängen. Och hamnat lite utanför centrum. Då är det inte så att det är kört för dig. Det är inte så att du är misslyckad bara för det. För att du är i mästarens hand. Han tar sina kärleksfulla händer runt om lerklumpen och börjar forma igen. Och jag tycker att den här bilden är en så bra bild på hela gudomen. Där fadern skapar och formar. Centrum är Jesus. Och man måste ha vatten med anden för att det inte ska spricka och torka och bli konstigt. Jag tycker det är en helt ljuvlig bild. När jag växte upp så sjöng vi alltid i segertoner. Nu vet jag att jag får poäng av många som fortfarande älskar den också. Men det finns en sång i den boken som jag tänker läsa hela texten på det här temat. I min mästares hand synes skärvor av ler, av ett käril som misslyckat var. I sitt hjärta han sörjer, ty genast han ser, av förhoppningar inget är kvar. Men i ömmande kärlek han börjar igen. Han vill skåda sin avsikt där i. Då han formar det åter kan hända det än dock ett hedersamt käril kan bli. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Jag vill formas av dig, av ditt heliga bud. Gör mitt liv till ett redskap för Gud. I din hand, o min Herre, jag lägger mitt liv, att din vilja med mig helt må ske. Ut i hjärta och sinne allt orent fördriv, att din avsikt med mig du må se. Jag vill vara ett redskap till tjänst blott åt dig för att bära välsignelse ut. Till en värld som försmäktar på öken torr stig. Jag vill verka tills dagen är slut. Blott ett ler i hans hand vill jag vara idag. Med en bön att bli helig och ren. Med mitt liv vill jag leva till Herrens behag för att verka för honom allen. I hans händer jag vilar så tryggt, ty jag vet, han ej lämnar det bräckliga ler. Förrän målet han vunnit för tid evighet och sin avsikt med redskapet ser. När det hamnar snett så lyfter krukmakaren upp igen. Och det är som aldrig sista försöket. Utan han håller på tills han har sett att det har blivit det kärl som han hade tänkt att det skulle bli. Det är inte leran som lyckas. Det är mästaren. Och då är vi inne på bedömning. Vi har pratat om syfte och vi har pratat om centrala innehållet. Och vi kommer till bedömningen där vi landar. Där man i dagens betygssystem alltid hela vägen ska kunna utvecklas lite till. Man ska kunna någonting lite bättre. Ja, men det här är bra, men om du gör så och så kan du förbättras och utvecklas vidare. Tills man är på A-nivå, då är allting, alla kriterier ska vara uppfyllda på A-nivå för att det ska vara färdigt. Och när det handlar om hur du och jag bedöms av Gud, så tittar han inte på det som gick fel, på det du inte lyckades med. Han ser inte att ja, men det här var inte så bra. För när Gud ser på dig, så ser han dig som rättfärdig. Du är på A-nivå. Det är inte du som ska bli lyckad, utan det är mästaren själv. Det enda som bär när du ska stå inför Guds tron en dag, det är att du har låtit dig vara i centrum, i Jesus, formas av hans mästarhänder. Då gäller det för dig som står i andra Korinthierbrevet, kapitel 5 och vers 21. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Du är rättfärdig i Gud. Rättfärdig. Du är helt och hållet perfekt. Han gör inga misstag. Du formas ju av en mästare. Därför så är du perfekt i hans ögon. Det funkar inte att säga att nej, jag kan inte det här, det duger inte, det går inte, du får ta någon annan, det går inte. Gud är mästaren. Du är i hans händer. Då är det perfekt. Pingstdagen är idag. Och den här versen står i The Message-översättningen, så står det: när den helige ande kommer till er, klarar ni av att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och i Samarien, ja, ända till världens ände. När den helige ande kommer till er, klarar ni av att bli mina vittnen. Vi har en Jesus som är fantastisk. Han är vårt centrala innehåll. Det han har gjort för oss, det är ogreppbart på ett sätt, men ändå så fantastiskt. Vi måste berätta för det, om det. Vi måste berätta för dem som törstar, för dem som längtar. Vi måste berätta att det finns en Jesus som faktiskt kan släcka törsten på riktigt. Man behöver inte gå och leta efter vatten här och där och aldrig någonsin tycka att det är nog. Det ska inte få vara så att den psykiska ohälsan ska öka i vårt land. Tvärtom. Vi måste presentera det budskap som vi har. En Jesus som faktiskt kan släcka törst. En Jesus som har ett syfte med varje människa. Börja med att berätta om vad Jesus betyder för dig. Dra ur proppen och låt ditt liv få synas och märkas. Och kom ihåg att när du är i mästarhänderna, så kan du börja om igen och igen. Han vill forma dig till det du ska bli.